Jag vill bara nämna nu när ni ändå liksom är på väg in här att vi pratade ju om den här resan till Israel i våras. Och sen har det varit ett krig och nu är det här Gaza-kriget över. Och nu räknar jag med att nu kommer igång igen det hela. Så där, va? Om ni är intresserade av så finns det ju lappar där ute om detta. Och jag kan förstå då att det var en liten viss... Det var ett visst stillastående intresse i somras av förklarliga skäl. Men det är ganska många anmälda faktiskt ändå, va? Och det är ingen som har hört av sig att de hoppar av eller så. Jag har ju ett erbjudande också om skottsäkra västar så att man ingår i priset nu. Alltså. Man kan få gratis. Så att säga. Ja. Att, nej då, det är absolut... Alltså det är ju så här, alltså för att vara, man ska egentligen inte skoja om sånt, fast ni tyckte det var rätt roligt. Det är ju så här att det finns ju alltså väldigt mycket säkerhet kring detta. Va? Vid minsta osäkerhet så ställs ju alla resor in omedelbart. Va? Så att säkerhetstänkandet i Israel är väldigt, väldigt stort. Det kan jag säga. Så det är kanske ett av de länder som har störst säkerhet av alla nästan när det gäller turismen, alltså, som är då livsnerven i Israels ekonomi helt enkelt. Och palestiniernas ekonomi, vilket man lätt glömmer. Så som sagt, var ni intresserade så bara ni hör av er så snart som möjligt, för det är många som är på gång nu här. Vad sa du? Ja, den är i den 25 april till 4 maj. För att vara exakt, tror jag. Då säger jag som jag brukar säga hemma då när jag liksom säger så här, va. Det här är jag bergsäker på. Då brukar alltid min son säga, nu är han osäker. Vi säger ju ofta så liksom för att övertyga oss själva på något sätt, va? Att dölja vår osäkerhet. Så psykologiskt knep. Tillbaks till evangelierna. Och vi ska ju inte nu fastna i allt för mycket historia här. Bara några små saker till. Men vi vill göra bilden komplett nu här, va? Alltså, så här ser det ut enligt vad de flesta tror. Observera detta. Vi vet inte, vi tror att det har gått till så här, va? Möjligt att det är så. Till och med kanske troligt. De här fyra berättelserna, det är de enda berättelser vi har från första århundradet om Jesu liv. Det som sen följer under de andra århundradet, tredje åren, bygger till mestadels på de här fyra berättelserna. Så det är de här fyra berättelserna vi har som källor. Hur ska vi då kunna... Låt säga nu här att om det bara är de här fyra berättelserna vi har. De är skrivna av människor som har haft en tendens att tolka det. Vi leker med den tanken. De är liksom part i en rörelse med vissa intressen och så vidare. Kan man verkligen lita på de här berättelserna så att... Det kanske är så att Jesus har överhuvudtaget inte levt. Det kanske bara är en påhittad figur. Krävs det inte utom bibliska bevis på att Jesus har levt? Och då är det så här att det är väldigt magert med utom bibliska bevis. Det finns, man brukar säga att det finns två utom bibliska bevis. Och de här två, alltså, då kan man säga, varför fanns det inte så många utom bibliska bevis? Det är väldigt enkelt. Alltså under första århundradet var kristendomen en ganska beskedlig rörelse. Det var ju inte så att romerska historiker var särskilt intresserade av vad som pågick här borta i det här hörnet av Medelhavet. Om judarna nu har skapat en ny sekt eller utbrytning så var det totalt ointressant. Varför skulle man skriva ner det? Och vem hade intresse av det? Alltså vi måste tänka, liksom, vi får inte tänka i sådana termer som att kristendomen var en världsreligion eller någonting i den stilen. Utan det var liksom en gryende rörelse. Det menar jag, det är förklaringen. Men det finns ändå två, jag vill nämna två källor. Så att de som säger, det finns de som säger att Jesus aldrig har levt. Allt är bara en påhittad historia. För det finns inga så att säga, utombibliska historiska bevis. Det var en professor som heter Allan Ellegård. Han är väl professor fortfarande i Göteborg. Professor i engelska och tycker han borde fortsatt med den disciplinen. Han skrev en bok som heter Myten om Jesus. Där han avfärdar hela Jesu existens. Och ni vet, folk tror ju på sånt. Det är ju sånt som verkligen folk tror på. De vill. Många vill ju att han inte har funnits. Det är bara en påhittad figur och sådär. Och det är ganska magert resonemang han har, Ellegård, en god. Jag tycker han borde syssla med engelska istället. Jag ska nämna de här två källorna som är otvetydiga, tycker jag. Och nu pratar vi bara om Jesu existens, va? Då har vi Flavius Josefus. Han är judisk historiker. Han har ingen som helst intresse av kristendomen. Man kan till och med tänka sig att Josefus skulle i alla fall varit som judisk historiker liksom definitivt inte part i målet. Han skriver så här när han ska berätta om judarnas historia. Och Josefus anses vara en trovärdig historiker som har gett oss stor kunskap om den här tiden, bland annat. Han säger, vid denna tid framträdde en vis man, om det nu går att kalla honom en människa. Ty han utförde otroliga gärningar. En lärare var han för människor som tog emot det sanna med lust. Han drog många, både judar och greker, till sig. Han var Messias. Det låter nästan som att Josefus är inte bara attraherad av den här rörelsen. Det verkar som att han är på väg in i rörelsen nästan, va? Nu är det en del som har kastat tvivel över detta, men jag tycker inte man behöver göra det. Och då Pilatus genom våra ledares angivelser hade dömt honom att korsfästas, upphörde inte det som först älskat honom att fortsätta därmed. Ett ålderdomligt svenska i det här citatet, det är en gammal text det här. En gammal översättning. Typ på tredje dagen visade han sig åter för dem som levande jämte 10 000 andra ting som han hade förutsagt av de gudomliga profeterna. Inte nuvarande tidpunkt är samfundet av de kristna som är uppkallat efter honom inte försvunnit. Han säger här att han uppstod från de döda. Vi får ju förmoda att han har hört de kristna säga detta. Men jag tolkar det som att Josef han är lite fascinerad av den här rörelsen. Och varför skulle han nämna om den inte har funnits? Det verkar ologiskt, tycker jag. Han har inget intresse av det egentligen. Så har vi en källa till jag vill nämna. Och det är den romerske historikern som definitivt inte gillar kristendomen. Han skriver om kejsarnas historia. Det är Tacitus. Han levde mellan 55 till 120 och någonstans räknar man runt 100 eller 110 så skriver han följande. Kristus, säger han, av vilken detta namn uppkommit hade under Tiberi regering blivit avlivad av prokuratorn Pontius Pilatus. Alltså det vill säga, jag tror att Tacitus han går på romerska källor här. Det fanns liksom en notering här att det fanns en person här som hade påstått sig vara Messias. Alltså som betraktades som upprorsmakare och potentiell politisk risk som hade blivit avrättad när Pilatus var prokurator eller landshövding i Jerusalem. För ögonblicken undertryckt frambröt åter detta avskyvärda svärmeri. Icke blott över Judén dess vagga, utan spred sig även till huvudstaden, Rom. Dit allt som väcker fasa och blygd från alla kanter sammanströmmar och vinner anhang. Jag tycker han skrär, alltså, skrär inte orden här, va? Tacitus, han gillar inte den här rörelsen. Men han säger ju väsentliga saker. Som att Jesus blev avrättad av Pontius Pilatus. Helt i enlighet med evangelierna, eller hur? Så att han känner ju till den här rörelsen som då finns i Rom också. Och han vet att uppror, eller den här så att säga, skaparen av detta, det är Kristus. Han kallas Kristus. Jag tycker ändå det är väldigt intressant det här citatet. Jag tror inte att han liksom använder evangelierna som källor här. Det skulle vara väldigt konstigt. Det tror jag absolut inte. Jag tror inte han kände till dem. Tacitus. Så att de som säger att Jesus inte har levt, de är ute och cyklar. Det finns alltså historiskt, så att säga, fakta att Jesus har existerat. Även om det är, som jag säger då, magert. Vi skulle önska att det fanns ännu fler källor till det. Sen kommer senare källor, va? Men de har inte samma värde. Berättelserna. Ja, de här tre första berättelserna, de är ju likartade. Vi har två födelseberättelser. Lukas och Matteus. Medan Markus lämnar det här med födelsen helt. Johannes, kan man säga, skriver det symboliskt bara. Det är bara två stycken som skriver om detta. Det är Lukas och Matteus. Och vi känner ju igen de här texterna från julevangeliet bland annat. Sen beskriver alla hur Jesus döps av Johannes döparen och frestas i öknen. Det verkar som att den händelsen är väldigt viktig. Ni vet, när Jesus döps och efter dopet så står det att han frestades 40 dagar av djävulen i öknen. Och han segrade. Den där berättelsen är väldigt fascinerande. Dopet, öknen, frestelsen, segern. Det där påminner om israeliterna i öknen. De som Paulus säger blev döpta till Mose i Röda havet. För att kastas ut, inte 40 dagar i öknen, men 40 år likväl. Men de föll i öknen. Det är den stora skillnaden med Jesus. Han segrade över frestelserna i öknen. Det är en väldigt viktig tanke det här att Jesus, han är liksom på något sätt det nya Israel förkroppsligat. Israeliterna föll, Jesus segrade. 40. Och det är ingen tillfällighet att det är 40. 40 år, 40 dagar. Nu står jag återigen och säger så här att det är inte så att man konstruerar det här. Men det är viktigt med de där årtalen, eller siffrorna i det här fallet, därför att det finns ett andligt budskap i det, va? Som berör. Vad är det som sker i dopet? Jo, det har ju tolkats väldigt olika det här med Jesu dop. Varför var det nödvändigt för Jesus att döpas av Johannes döparen? Det var ju ett dop där israeliterna eller judarna erkände sin synd. Det var ju ett dop liksom där de mötte Gud till syndernas förlåtelse. Skulle Jesus då behöva förlåta? Vi vet ju att Johannes, han tvekar ju när Jesus kommer och ska döpas av honom. Men Jesus säger att allt ska ske enligt det som ska ske. Och jag tolkar det där dopet som att det är tillfället när Jesus liksom går in på allvar i sin tjänst för mänskligheten. När han identifierar sig med den syndiga mänskligheten. Det som ska leda till att han dör på korset i vårt ställe. Därför att korsdöden, det är en försoningsdöd. Där Jesus tar på sig skulden som åligger, så att säga, som vilar över mänskligheten. Det där ställföreträdande lidandet, det är resultatet av ett ställföreträdande liv som Jesus lever för oss alla. Därför är det här dopet så viktigt. Ni vet, dop, det är, som jag brukar säga, det är en invigningsrit. Det är där jag går från ett stadie in i ett annat. Det är som såna här ritforskare brukar kalla för passageriter eller övergångsriter. Dop finns ju i väldigt många olika religioner där dopet markerar liksom en ny början. Alltså jag går från något gammalt in i någonting nytt. Och det är så fascinerande det här med Jesu dop. Det är unikt på sitt sätt, därför att det finns ju ingen annan som har genomgått det dop som Jesus genomgår. Det är ju helt unikt för honom. Men det är också på sätt och vis ändå en förebild för det kristna dopet också, som är starten på någonting nytt, helt nytt. Och så följer då verksamhet i Galileen. Alla tre beskriver verksamhet i Galileen. Och det kan man säga är en väldigt, det är liksom den positiva delen i Jesu liv. Det här han har framgångarna. Det här som han möter respons för sin verksamhet. Det här människorna tar emot honom. Och det här som alltså folk följer Jesus. Men ganska snabbt så börjar vandringen mot Jerusalem. Och det är så fascinerande att läsa evangelierna, därför att lärjungarna, de fattar ju inte vad Jesus ska i Jerusalem att göra. Och de fattar ju än mindre när han säger att människosonen ska nu lida och dö. Det går inte in hos dem. Därför att det ingår inte i deras föreställningsvärld. Därför att de har en judisk messiasuppfattning. Och den består i att när Messias kommer så ska han träda fram i makt och härlighet. Han ska kasta ut romarna. Och så ska han etablera Guds rike med Jerusalem som centrum över hela världen. Och då blir de väldigt misstänksamma när Jesus säger att nu ska vi gå upp till Jerusalem för att lida och dö. Det är en total förvirring bland efterföljarna när den där vandringen mot Jerusalem börjar. Och så slutar ju då berättelserna med Jesu lidande och död. Och sen vänds ju allt upp och ner i uppståndelsen. Uppståndelseberättelsen är evangeliets höjdpunkt. Därför att Jesus lever. Han har besegrat ondskan, och framförallt han har besegrat döden. Han är inte död. Han är levande. Och så kommer ju missionsbefallningen. Och budskapet som ska bäras ut i hela världen förkunnas av den uppståndne. Det här är så väldigt tydligt då i Matteus evangeliet. Jag tar med det här som en slags sammanfattning av framförallt de tre första evangelierna. Det här visste ju ni innan så, men det är alltid bra att repetera så där. Nu ska vi bara byta bild här. Som det heter. Nu ska vi se på Matteus evangeliet. Och det är det första evangeliet av de fyra. Det här med att Matteus är placerat först, det kanske vi inte ska ta så där på stort allvar på sätt och vis. Alltså, det var ett sätt att markera att det här ansåg kyrkan var ett viktigt evangelium. Alltså, det är inte så att de andra liksom är oviktiga, men det var faktiskt så, har varit så också, att när man har placerat bibeltexterna som har gjort det i någon slags, ibland i en slags rangordning. Och man har ofta kallat Matteus evangeliet för kyrkans evangelium, att det är viktigt. Och därför är det en slags markering. Det är ungefär samma som Luther, han placerar Romarbrevet först bland Paulus brev. Va? Är ni med? Han sa så här om Romarbrevet, att hade vi bara Romarbrevet så skulle det i och för sig räcka, säger han. Han menar att allt täcktes in där. Det är väl inte sagt att inte det andra var viktigt, men det var liksom extra viktigt kan man säga då. Den här berättelsen, den är skriven av Matteus, en av de 12. Och här går jag bara efter den tidiga tradition som finns i fornkyrkan. Här hävdar man att Matteus är författare till detta. Det står ju ingenstans i evangeliet vem som är författare till de olika berättelserna. Det är ju rätt så märkligt. Ja, det fjärde står det att den lärjunge som Jesus älskade har skrivit detta. Men det kan ju ha varit vem som helst av dem. Men älsklingslärjungen då förknippas med Johannes, va? Så vi har liksom en sån här kyrkans tradition kring det här med författarskap. Och vi får förmoda att det är Matteus som har skrivit detta. Han är en av de 12. Han är judekristen. Han är så kallad publikan eller skatteindrivare i Kafarnaum. Det är där Jesus möter honom. Levi kallas han också och blir Jesu efterföljare. Det är intressant tycker jag att Matteus han tillhörde några av de mest förhatliga personerna som fanns den här tiden, nämligen skatteindrivarna. De sågs som förrädare. Det var judar som gick romarnas ärende. Och det gick väldigt mycket rykten om sådana här skattepublikaner som kallas den gamla översättningen. Det gick väldigt många rykten om dem att de stoppade rätt mycket pengar i egen ficka. Så, där va. Så att han är en förhatlig person från början, den här Matteus. Men så mötte han Jesus och så förändras hela hans liv. Och han blir en av de 12. Och han skriver den här, vi får förmoda, han skriver den här berättelsen förmodligen, säger vi då, till en judekristen församling i Judén eller kanske Syrien, det vill säga Antiochia, eller som stan heter idag Antakya, fast den ligger i Turkiet idag. Nå. Jag ska bara se här så att jag vet var jag är någonstans. Här, precis. Vad är det Matteus vill säga med den här berättelsen? Jo, alltså allt tyder på att de han skriver till, de är alltså judar, va? Och då får vi tänka oss att de tillhör den här judekristna församlingen som fanns tidigt. De har alltså till skillnad från sina trosfränder i judendomen då, så har de liksom blivit övertygade om att Jesus från Nasaret är Messias. Vilket de andra absolut inte är. Och de har liksom svepts med i den här Jesusrörelsen. Och de känner sig väldigt motiverade av det här faktum att de är övertygade om att Jesus är Messias. Det är den tro de har. Men så plötsligt så har de börjat tvivla. Av olika skäl. Kanske trakasserades de av de andra judarna. Och vi kan tänka oss att det fanns spänningar här. Och de börjar vackla i sin tro. Och de kanske tänker så här att ja, var det ett klokt beslut egentligen det här? Att vi gick med i den här rörelsen. Är Jesus verkligen Messias? Är han verkligen den utlovade som utlovas i Gamla testamentet? Är han Davids son? Är han den nye Mose? För så sa man i judendomen att Messias när han kommer, han ska vara som en ny Mose. Ni vet Mose, han är liksom ledare nummer 1 i judisk historia. Och när Messias kommer så ska han vara som en ny Mose. Han ska liksom samla folket och upprätta Israel och alltihop det där. Och andra sa, han ska vara som David, hjältekonungen. Den messianske, och där, dessutom stod ju det gamla testamentet att när Messias kommer så ska han vara av Davids ett. Och han ska regera över ett rike som aldrig ska gå under och så vidare. Så det här med Mose och David, det var väldigt betydelsefullt förknippat med den Messias som skulle komma. Och det Matteus gör här, det han försöker liksom om och om igen bevisa att Jesus är Messias. Han vill liksom på något sätt hamra in i dem med hjälp av massa skrifter i Gamla testamentet att Jesus är av Davids ett för det första. Han är Davids ättlingen. Men han vill också säga att Jesus är som Mose. Han är den nye Mose. Han är Messias. Allt för att liksom på något sätt skingra det här tvivlet som har drabbat dem. Jesus är uppfyllelsen av Gamla testamentets profetier och löften. Och gång på gång citeras Gamla testamentet. Det tyder ju på att den här publiken känner till Gamla testamentet. Det skulle vara ganska meningslöst att ha massa gammaltestamentliga citat för till exempel greker och romare i en avlägsen provins någonstans. De skulle inte fatta någonting av det. Det förutsätter alltså en djup förankrad kännedom om Gamla testamentet hos publiken. En judekristen församling. Han är Messias, konungen av Davids ett, en ny Mose. Han upprättar Guds rike. Jesus talar mycket om Guds riket i Matteus evangeliet. Han utser 12 lärjungar som är en direkt motsvarighet till de 12 stammarna i Gamla testamentet. Ni vet, 12-talet, det är gudsfolkets tal. Det återupprättade Israel, symboliserat i de 12 lärjungarna. Det är ingen tillfällighet att det är 12. Det var ju många andra som följde Jesus också naturligtvis. Men de här 12 liksom lyfts ut därför att det finns ett sånt väldigt stort symbolvärde i talet 12 som en bild på gudsfolket. Bergspredikan, det är liksom rikets programförklaring. Vi ska återkomma till det. Visst är det märkligt det här att Jesus går upp på berget. Och från berget så förkunnar han vad som gäller i det rike han upprättar. Denna mäktiga bergspredikan. Och den har ju sin direkta motsvarighet. När Mose går upp på Sinai berg, tar emot lagen från Gud och förkunnar för israeliterna. Det är en så intressant parallell där, va? Med lagens förkunnelse liksom upprepas på nytt. Och det är en väldigt tydlig stark markering här i Matteus evangeliet. Jesus är den nye Mose. Låt mig bara läsa inledningsvis Matteus evangeliet. Och det är en väldigt konstig början han har. Jag skulle aldrig börja en berättelse på det sättet. Jag skulle försöka fånga publikens intresse. Man vill ju trots allt sälja böckerna också. Men jag tycker Matteus, alltså, han är inte särskilt kreativ i den bemärkelsen. Men han har något väldigt viktigt att säga. Det är inte alla författare idag som har. Det blir helt fel. Ja. Han börjar med en släkttavla. Alltså, det är ju ingen höjdare precis. Om man vill liksom på något sätt fånga folks intressen. Ja, ännu värre är ju första krönikeboken. Den börjar med 10 kapitel släkttavlor. Man kan ju inte säga att det är en kioskvältare precis. Och det finns lite grann utav det här i Matteus också, va? Men det är en poäng i detta. Jag märkte det. Släkttavlan börjar man säga. Släkttavlan för Jesus Kristus. Så kommer det. Son av David. Han liksom direkt påstår någonting här. Han är son av David. Som var son av Abraham. Abraham, han som fick ta emot löftena. Från Abraham skulle det utgå ett Guds folk som Gud skulle välsigna. Så småningom kommer David, så får David löftena om att en ättling från David ska en gång regera från en tron över ett rike som aldrig ska gå under. David, son. Ja, det är Jesus. Det är han som har kommit nu. Han står i ett direkt förhållande med David. Han är uppfyllelsen av löftet till David. Davids ättlingen. Abraham var far till Isak. Isak till Jakob. Jakob till Juda, hans bröder. Juda till Peres och Serach. Vilkas mor var Tamar. Perez till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amminadab, Amminadab till Nachon, Nachon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Ovid, vars mor var Rut, Ovid till Jishai, Jishai till David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Är det inte intressant? Släkttavlor. Men det är också intressant, jag menar lite grann också, det var inte meningen att ni skulle skratta där, så att han säger Urias hustru. Vi vet ju vad som hände när David la beslag på Urias hustru Batseba. I Guds ögon, trots att David gifte sig med Batseba, så förblev Batseba Urias hustru. Gud godkände aldrig det äktenskapet fullt ut, därför att David hade ju begått otrohet, missbrukat sin makt, mördat Uria och lagt beslag på hans hustru Batseba. Urias hustru. Salomo till Rehabiam, Rehabiam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Usia, Usia till Jotam, Jotam till Ashas, Ashas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder. Vid den tid då folket förde bort till Babylonien, eller till Babylon. Ja. Han fortsätter. Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Zerubabel, Zerubabel till Abihud, Abihud till Eliakim, Eliakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob, Jakob till Josef, Marias man, av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Äntligen kom han fram till Jesus. Antalet släktled är alltså från Abraham till David 14 led, från David till fångenskapen i Babylonien 14 led, från fångenskapen till Babylon, i Babylon till Kristus 14 led. 14, 14, 14. Och då är det så här att namnet David, som stavas med tre konsonanter, D, V, D på hebreiska. Det har ett talvärde. Ni vet, varje bokstav har ett talvärde. Så är det i grekiskan också, latinet. Ni vet att till exempel så, så är ju V, 5, X, 10 och så vidare. Och så är det i hebreiskan också. Och det samlade talvärdet på D, V, D, det vill säga David, det är 14. Det är liksom en liten ordlek i den här släkttavlan där han vill markera David, 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 14, 14, 14. Det som leder fram till Jesus, det är 14, 14, 14, David, David. Alltså han sätter liksom agendan, det är liksom typiskt då judiskt det här. Alltså judarna älskade såna här sifferlekar, så här talvärden och lite så där, vad ska du räkna ut, lite gåtfullt så där. Och det vet han att de är svaga för det här. Det är ett sätt att markera, tror jag, att Jesus, ska ni veta, han ska förknippas med David. Och det är Davids son som jag ska presentera i den här berättelsen. Därför är den här släkttavlan väldigt viktig. Därför att den har liksom en förkunnande funktion. Sen är det frågan om det stämmer allting tillbaka. Så här, va? Det var ju så att man var inte så himla noga, men man kunde hoppa över något led här och där. Va? Det spelar inte så himla stor roll. Utan det viktigaste var att man kunde härleda en släkttavla. Ja, alltså, Abraham tänks leva ungefär 1800 före Kristus. Så säger man då. Så den startar där. Och då förstår vi att det finns kanske en del, nu ska inte jag säga det, va, men det kan mycket väl vara så att något namn är överhoppat. Sådär, va? Inledningsvis också, det här tycker jag är väldigt intressant, det här upplägget som framförallt Matteus och Markus har. De låter alltså den här Jesusberättelsen utspela sig. Det gjorde den också, va? Men medvetet så betonar de, kan vi säga, den här kontrasten mellan Jerusalem och Galileen. Och när vi läser om Jesus så märker vi en sak ganska snabbt. Jag sa ju det, att han har framgångar i Galileen. Motgångarna börjar i Jerusalem. Och läser man nu både Markus och Matteus berättelse så är det så tydligt detta. Så fort Jesus kommer till Jerusalem så blir det problem. Och så fort han är i Galileen, där har han framgång. Det följer skaror Jesus. De fick inte plats när de fanns i Kapernaum. Alla trängdes för att lyssna på Jesus. Han var tvungen att dra sig undan för alla dessa människomassor som följde honom. Men i Jerusalem, där glesna leden, och där möter han motstånd. I Jerusalem, där finns det religiösa etablissemanget. Och de gillar inte Jesus. De ser Jesus som en konkurrent. De ser honom som en villolärare. De ser honom som en som vilseleder folket. I Galileen däremot, där har han framgång. Nu var det så bokstavligt faktiskt att man ansåg att de verkligt religiösa, de bodde i Jerusalem. Medan syndarna bodde i Galileen. Galileen var liksom ett tillhåll för lite löst folk, om jag uttrycker mig milt. Här fanns blandbefolkning, här rörde sig romerska soldater, här fanns sådana här befrielserörelser. Det var lite suspekt, det där med Galileen. Och det gör ju liksom, det finns liksom en tanke i detta hos Matteus och Markus. Det här att det är bland syndarna i Galileen som Jesus blir mottagen. Och Jesus själv, han betonar ju att det är de som är liksom åsidosatta, de marginaliserade, de som befinner sig i ett utanförskap som han har kommit för. Jag brukar säga att Jesus trivs mycket bättre i Galileen än bland det religiösa etablissemanget i Jerusalem. Det är en tankeställare för oss också. Om vi ska vara Jesu efterföljare, då ska vi röra oss i Galileen och inte i Jerusalem. Ni förstår vad jag menar. Det är så lätt att vi hamnar i Jerusalem. Men där är inte Jesus. Där känner sig inte Jesus hemma. Han känner sig mycket mer hemma bland syndarna i Galileen. Och lägg märke till det här, jag tycker det är så oerhört fascinerande. Både i Matteus och Markus. Det första som den här ängeln säger till kvinnorna vid graven när Jesus har uppstått. Han är inte här. Gå och säg till de andra. Ni vet, de som satt och gömde sig in i Jerusalem. Det var ju kvinnorna som gick till graven. Alltså. De här apostlarna, de satt och diskuterade det apostoliska ledarskapet någonstans in i Jerusalem. Inför stängda dörrar, för säkerhets skull. Gå och säg till de andra. Och Lukas, han säger så här. Gå och säg till apostlarna. Nu står det inte i Lukas, det som jag ska säga nu, utan det står i Matteus Markus. De här märkliga orden. Han går före er till Galileen. Där ska ni möta honom. Alltså medvetet så förlägger både Matteus och Markus liksom mötet med den uppståndne i Galileen. Och det är i Galileen som Matteus skriver att Jesus mötte lärjungarna i Galileen. Och det är där han ger dem missionsbefallningen. Det säger någonting, alltså den här geografin är viktig här, va? Därför att det är där de får missionsbefallningen, i Galileen. Nu finns det en annan poäng i det. Därför att det var ju i Galileen han hade kallat dem första gången. Det var ju det, de blev kallade till att bli lärjungar. Och så hade de följt Jesus. Och så hade de kommit till Jerusalem och upplevt det totala fiaskot. De hade svikit Jesus. Och vi ska glömma det där med att Thomas var den som svek Jesus. Tvivlaren, ni vet. Han har hängts ut. Men det står så här i Markus att alla övergav honom. Rakt över. När Jesus dör på korset så dör han helt ensam. Övergiven av alla. Det är det totala sveket. När han som mest behövde dem så svek alla Jesus. Och kanske tänkte de när Jesus hade dött, eller kanske jag övertygar dem att de tänkte, hur ska vi ta oss igenom det här totala fiaskot? Han är död. Och så börjar hoppet spira och så säger han, säg till dem att de går tillbaks till Galileen. Och så ska jag möta dem på nytt. Det är som att Jesus säger, nu tar vi om allt från början igen. Nu vill jag kalla er på nytt igen i Galileen. Och så tar vi om allt från början. För nu är det helt nya förutsättningar. Och det här är också, det här brukar jag säga, detta är försoning. Det är inte bara det att Jesus förlåter dem. Det är jättestort. Han försonas också med sina lärjungar. Försoning innebär att ett brutet förhållande upprättas och rättas helt ut igen. Det vill säga, de fick ett nytt förtroende. Alltså inte bara förlåtelse. Jag menar, Jesus skulle kunna ha sagt så här att jag förlåter er, ni svek mig, men ni får ursäkta. Jag tror att jag väljer några andra nu, för att risken är ju att det här kommer upprepas. Jag menar, har ni gjort så här en gång, va, så är ju det en signal om att man kan inte lita på er. Så skulle vi kanske resonerat. Men det gör inte Jesus. Han säger, nu tar vi om allt från början igen. Nu har jag på nytt förtroende för er. Totalt förtroende, det är försoning. När han ger dem missionsbefallningen. Trots att det står att några tvivlade också då. Det står att några tvivlade. Ändå så får de uppdraget att bära ut budskapet till hela världen. Jag tycker det är så fascinerande det här. Nu går han före er till Galileen. Och nu är klockan över 9. Men det var en bra avslutning tycker jag. Faktiskt. Nu går han före er till Galileen. Där ska ni möta honom. Nu kände jag att jag predikade nästan det sista här. Har ni märkt det? Jag liksom gick från en slags historisk redogörelse till en predikan.